Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, vi säger varmt välkommen till nästa gäst i islossning och det är ingen mindre än Jonathan Pudas. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och du är alltid på plats också, Arvid.
Ja, men som vanligt. Det känns kul. Kul att Jonathan äntligen är här. Vi har ju försökt ett tag här. Så att,
Ja, verkligen. Men det är skönt att vi fick det på plats till slut i alla fall.
Ja, men det är lite många scheman som ska passa. Inte bara ditt, utan våra scheman också. Det är så,
nej, exakt.
Alla har ju barn och ett jobb och ska få ihop pusslet.
Ja, jag tar inte på mig alla avbokningar i alla fall. Det får ni ta några.
Ja, absolut. Ja, men kul att du är här.
Tack.
Vi skulle börja med lite klassisk fakta.
Ja, precis. Som vi brukar säga, de som lyssnar och era fans har ganska bra koll på er och på dig då. Du har ju varit länge i Skellefteå AIK, men man kanske inte har koll på allting. Så vi börjar med fullständigt namn.
Per Jonathan Pudas.
Och var och när är du född?
Född i Jukkasjärvi 26 april 93.
Så att du inte är på 30-sträcket än då?
Nej, man är talang ett år till.
Du, hur ser familjen ut?
Jag har två små tjejer, snart 2 och 4 år och sen sambo från Karlskrona. Mm.
Intressen utöver hockeyn då?
Men det är väl, det blir ju mycket med hockeyn så det blir stora intressen. Nu är väl att göra grejer med familjen, men blir det eget så är det väl paddel och golf är väl för det mesta om man får tid över.
När det renoveras hemma, har du tummen mitt i handen eller är du händig?
Nej, jag är utbildad snickare men det kan man inte tro. Vi har precis köpt hus och har renoverat men då tog jag hit pappa och byggfirma ihop med sin brorsa. Mm. Så då hade jag kusinen, farsan här och sen även farfar på 80 bast hitvärvad för en hälsrenovering. Så då gick det undan. Så det, men jag gör ingenting själv helt i onödan.
Man kan säga att du är bättre att snickra på isen då.
Ja, förhoppningsvis.
Du har någon favoritmat då?
Ja, vi kör alltid taco fredagar. Så det är väl favoriten ändå.
Med eller utan guacamole?
Gumman säger att hon har en väldigt bra, men det har jag inte med. Utan vi har en, vad heter den nu? Kommer jag inte på namnet på den, det är för dåligt. Vi har den, jag får se om den kommer fram här senare. Ja. Det är en special, det har man alltid i Kiruna i alla fall.
Okej.
Ja, vi kanske, om det klickar.
Ja, precis. Sist men inte minst, då, har du någon favoritmusik?
Det är väldigt blandat, men jag är inte så mycket av det nya som har kommit in i omklädningsrummen. Man hör ingen som sjunger, utan det går bara dum, dum, dum. Så det gillar jag inte. Det är lite mer 90-tal kanske, ja, blandat sådär. Men inte den här lounge-musiken som kommer, den gillar jag inte.
Så det är inte Jonathan Bergens lista inprogrammerad på telefonen? Eller?
Ja, men det var typ inte värre. Det var värre när Norén och Mantas höll i det. Då var det katastrof. Men, så det, då är till och med bägge bättre.
Okej.
Okay. Kan vi för karaktär, för genre där? Ska det vara levande musik eller är det...
Nej, men Norén och Mantas, de körde samma. Det är bara dunk, dunk, 40 minuter, exakt samma.
Mm. No, house-aktigt då. Mm.
Och ingen som sjunger. Det är det sämsta som vi har haft som i omklädningsrum i alla fall.
Ja, men du, då har vi fått lite faktakoll på dig. Tack, Jonathan.
Ja, vi ska gå vidare och prata lite om förra säsongen som var spektakulär på många sätt. Inte minst om vi kollar på hur det gick för dig. 44 poäng på 41 matcher är ju någonting alldeles extraordinärt. När du tittar tillbaka på grundserien i SHL, vad minns du själv av den delen?
Nej, men som jag har varit inne på tidigare intervjuer är väl att börja lite trövande ändå. Lite segstartat sådär. Man kom in i det mer och mer och lite när... Som jag har sagt, med publiken kom tillbaka så var det som att det kom av sig själv lite. Och hade väl någon match där, när var väl första matchen när hon var tillbaka med Färjestad hemma och gjorde, vi gick och vann och gjorde 3 pinnar och sen flöt det som på efter det. Sen efter det så tycker jag spelar på en ganska hög nivå. Hade väl innan säsongen som mål och försöka ha en ganska bra lägstanivå. Det tycker jag väl att jag hade om man ser på hela säsongen.
Poängrekordet i SHL är ju alltså, vi kollade upp det just innan, 53 poäng på 52 matcher. David Petrasek i HV71. Och man kan ju naturligtvis spekulera, men det är ju många, inklusive jag, som tror att om du hade spelat hela säsongen och inte OS-uppehåll och alltihop det där, då hade du nog kunnat ta rekordet.
Ja, nej, men det gäller ju att ha ett sjukt bra stäm hela året för att hålla sig skadefri och ja, inte ha någon sjukdomar eller något sånt som stör. Och sen får man inte ha någon längre svacka. Så det, men det är ändå en bit bort, 9 poäng, så det, man får nog, kan nog inte säga att man har varit så nära ändå.
Sen gäller väl att ha en bra skytt till vänster i powerplay och en bra spelfördelare till höger också.
Ja, nej, men så har det varit. Det var bara att skicka över den och Karlsson hade ett jäkla bra skott. Men sen får man inte glömma det jobbet som stora delar Melker i mitten och sen hugg nere som de gör mycket mer jobb än vad folk förstår. Det är inte så roligt att stå där när det kommer direkt skott runt axlarna. Så det, de ska ha mycket mer cred än vad de får egentligen. Mm.
Men hur mycket liksom betyder ändå för dig? Alltså jag vet ju att man liksom, det är så otroligt viktigt att man har ett fungerande powerplay och liksom man får det själv för att få mycket förtroende av coachen. Men ändå nu när du tittar tillbaka på liksom, du har ju ändå fått spela också både OS och var med i VM också, så att du måste ju ändå vara jäkligt nöjd med din egen säsong.
Ja, nej, men det är skönt att studsa tillbaka. Så jag började egentligen förra året med att ha en ganska tung säsong i Ryssland så där, som var väldigt rörig med alla karantäner. Men sen att ändå lyckas hitta in och få in foten till VM där var väl någonstans vars man. Och egentligen får man inte glömma att jag tog mig tillbaka in i slutspel och spelade bra med Jocke, som kände att man, ja, men, kunde ändå lämna med flaggan i topp därifrån. Och så VM på det, då kände jag väl ändå att jag kom in i säsongen ganska starkt mentalt. Så det var ju skönt att, ja, men, någonstans dra med nytta av den säsongen till den här. Så det, nej, men absolut så var jag nöjd med säsongen så för egen del.
Man tänkte annars på, om man tittar på poängmässigt och spelmässigt, att du liksom hade en enorm utveckling, inte minst med tanke på att det ändå var en tuff säsong i Jokerit. Vad ser du som nyckeln till att det liksom exploderar just den här säsongen ut individuellt perspektiv?
Nej, men jag tror det är mental resa förra året där man verkligen bett i, och det var inte så att man gav upp och väckte in året, utan man kämpade på och försökte bidra till laget. Även fast man inte spelade så mycket matcher, var en ovan situation att vara på läktaren var och varannan match. Och där. Men jag tror det hjälpte mig mycket i år att komma in med ett bra mindset. Och, ja, men det tycker jag att jag redan från start var redo för, att det är inte så lätt som alla tror att komma tillbaka och vara bra. Så det, jag tror det är mycket med mindsetet hur jag gick in i säsongen. Hjälpte mig mycket i hur det har gått.
Fick ju en kul framgång, blev uttagen till OS efter alla turer där och spela olympiska spelen. Hur kan man uttrycka det på ett bra sätt? Bitterljuvt, kan man säga att det var så att ni föll verkligen med flaggan i topp, men det var otroligt bittert samtidigt.
Ja, men det är vad ska man säga, att det var inte så många som trodde på oss när vi åkte dit och kom dit med ett ganska hårt jobbande lag med bra karaktärer, så det, och kunna vända det till någonting bra och ha egentligen 2 chanser på straffar och avgöra en räddning. Då tänkte man att det här är glasklart att det kommer vi ta. Men den tanken är farlig att tänka för tidigt. Så det var en hemskt tung förlust, måste jag säga.
Och det där med tunga förluster har ju varit lite präglat din karriär lite grann, om man får titta tillbaka, även 7:e avgörande i Brynäs.
Ja, nej, den är väl kanske den tuffaste så. Det är typ jobbigt att prata om den idag. Och är väl lite så typ att den dag man kanske vinner så kommer man kunna släppa det. Man har inte bearbetat det, man har lagt det någonstans tillbaka och bara hoppas få vinna en dag så man kan gå vidare.
Annars är väl du lite också den här typiska underdoggen, står för det hårda jobbet och att det ska inte vara enkelt och att det nästan ska vara, det ska vara liksom kantas av en del motgångar, att det är en del av vägen att nå fram och att även kunna kliva över de hindren, för det är exakt sån karriär du har haft om man tittar till lagmässigt.
Ja, men så tycker jag det och tycker väl ändå att eller jag vill i alla fall stå för att är folk och kollar en match så ska de känna att man ger allt, även fast man kanske inte har det spelmässiga, men de känner att han gav allt och krigade där ute, och det försöker jag sätta stor heder i och hoppas folk kan se det.
Du, titta på lagets säsong då, nu har ju gått en stund sedan säsongen var över, ni är liksom inne redan i nästa säsong och blickar ju fram på nästa, men om du sammanfatta lagets säsong med liksom det blev tre i grundserien och så föll där i mot Färjestad i kvarten?
Nej, men jag tycker det var en väldigt bra säsong. Jag vet att vi satt i bilen i början. Säsongen, jag och Nilsson åker alltid till träningarna tillsammans och satt där i bilen och sa, satan det här. Det gäller att ha en bra start, det här kan bli tufft. Mycket nya, det ska man inte glömma att vi... När vi samlades i augusti så var det inte så många som var på plats. Signade mycket utlänningar sent. Hade inte så många som var här under sommaren heller. Till att kunna få ihop det och få en bra start. Och sen, jag vet inte vad det blir, men det är ändå en av våra bättre grundserier på i AIK sista 6-7 åren. Och ta de stegen och lägga bitar i pusslet för att ta nästa steg i år, tror jag. Så på det sättet tycker jag att vi gjorde mycket bra. Sen måste vi lära oss av hur det slutar, hur viktigt det är att vara med i början på slutspelserier och inte släppa iväg. Det kan gå fort när man väl torskar två första, då blir det en brant uppförsbacke. Så där är väl lite vad vi måste göra läxan till och men gå mer all in i de matcherna. Man har inte råd att släppa iväg någon enkelt. Men i det stora hela så tycker jag man ska se säsongen som ett stort framsteg och lagt bitar som kommer hjälpa sig i år och förmodligen starta på en högre nivå när alla ledare är här. Vi har en stor stomme kvar, så jag tror att vi kan starta på en bra nivå i år.
Det finns ändå mycket att säga om slutspelet. Det har pratats mycket om att det blev en sån karaktärsförändring på hur man spelar. Tittar man på hur det ser ut under grundserien så är det ju en politiskt korrekt hockey som spelas och bedöms. Sen under slutspelet tar man regelboken, spopp, kastar man bort den och så tar man in en ny regelbok. Och det var kanske tydligast i er kvartsfinalserie, det är i alla fall min uppfattning. Hur ser du på det?
Nej, men jag kan hålla med, men sen uppskattar jag väl att det ska avgöras på isen. Men samtidigt så måste man våga ta beslut där ute. Där tycker jag att de inte riktigt tog alla beslut till våran fördel, men sen samtidigt måste vi kunna klara av och brida över det till vår fördel ändå och sätta marginalerna till våran sida. Så det är någonting vi måste utveckla oss själva och få de visningarna med oss. Men sen var det några situationer som vi kanske ser annorlunda på, men det gör ju säkert Färjestad också. Men i det stora hela så känner jag väl ändå att vi måste hitta ett sätt till att vinna de matcherna ändå.
Om man tittar på slutspelet i stort där, så var det ju naturligtvis, var man ju förvånad över att det inte blev någon disciplinåtgärd på crosscheckingen som du åkte på. Oskar Nilssons tackling som han åkte på var definitivt diskutabel. Och så sen så blir det då avstängning på Pontus Andreasson på Ryan Lash. Och då kan man undra, vad var det för avstängning där? Han träffade väl plexiglaset, tror jag, eller något sånt där. Och sen blir det avstängning i två matcher. Det är en bedömning som saknar all form av logik för oss som gillar logik.
Jo, men det håller jag med om. Men sen Wiksten smäll på mig, tycker jag inte... Det är egentligen jag som tänker gå ut och sätta en crosschecken på han. Och han blir nog mer rädd. Men bästa värda kanske en femma på isen och han spelar nästa match. Men Nilssons situation tycker jag... Den är ful. Alla som spelar vet när man har en kille som inte har balans på isen. Om man tar chansen och göra en sån grej och man inte blir straffad av det. Det är väl egentligen den grejen som jag tycker stör mig. Av att man inte kliver in varken från domarhåll eller från disciplinnämnden. Den tycker jag är väldigt ful och onödig om man vet vad man gör.
Jag tycker, generellt så här, när det har hänt någonting, din crosschecking, man kan tycka exakt vad man vill, men jag tycker att fler grejer hamnar på bordet, att de får i alla fall bedöma efterhand. Så kanske man friar en hel del grejer liksom i efterhand, men det känns som att det var väldigt få grejer som granskas efterhand som kan vara tveksamma. Och då får ju i alla fall disciplinen att ta ett beslut. Hamnar inte ens där så har man ingenting att bedöma heller.
Nej, men jag kan hålla med.
Du, Färjestad vann ju guld, vi ska komma ihåg det. Ni mötte ett riktigt bra lag, men du sa det, om vi ska avrunda lite grann den här serien också. Vilka detaljer, du sa att vi måste bli bättre här till nästa år och kommande säsong och sådär. Vad tycker du liksom, är det som, om du ska sätta fingret på ett par grejer då?
Nej, men jag tycker, alltså från början, alltså det är sjukt små marginaler, ska man komma ihåg. Alltså den serien har kunnat gå åt båda håll. Jag tror att de i efterhand kan känna att det var en av dem. Tuffare serierna för dem att gå. Men jag tror den första matchen, jag vet att de hade stor respekt för oss innan serien, men att kunna kliva upp och vi startade ändå otroligt bra i första matchen, leder skotten så här 22, leder 1-0, puff i andra så är det 1-1 från ingenstans. Och sen går de och vinner med 2-1 med minuten kvar. Mm. Där tror jag att de fick en väldigt tro. Hade vi gått in och nypt den serien så tror jag att de hade känt, oh shit, vi har inte så mycket att hämta här. Så det är väl den stora nyckeln. Jag tycker att man måste förstå hur viktigt det är och sätta tonen direkt i serien. Mm. Där hade vi kunnat skaka av dem ganska ordentligt. Så det är väl det jag tycker att vi ska ta med oss av, att vi vågar offra lite mer tidigt i serien. Satsa lite hårdare och gå lite mer all in för att vinna de matcherna. Det är vad jag känner.
Känns också som att det var en del matcher som de var ganska hårt ute efter dig. Du åkte på en del smällar. Hur upplevde du den där serien för egen del?
Nej, men jag tycker det där är inget problem. Jag tycker brukar 90% av fallen så brukar det gynna mig av att det blir ganska fysiskt sådär. Och tycker väl att det hör till i slutspel om man blir mer vaken. Men,
en kul del.
Ja, och brukar bli bättre i de matcherna. Och jag tycker väl att jag spelar ganska bra i all utom den matchen borta när vi gjorde vår sämsta insats i serien. Sådär. Men annars så tycker jag att jag hanterar det ganska bra.
Mm. Match 4 var det, och det var match 3 det kändes som att man såg att det var ett drag i deras taktik. Att Jonathan Pudas fullfölj varenda tackling, jaga. Men om vi tittar bara på det fysiska spelet då, där det kändes som att Färjestad vann mandat. Det var nästan som man funderade på, Skellefteå har ju nu 2 år i rad tappat i det fysiska spelet och samtidigt förlorat serien. Nu är inte det allt, men det ändå är, i slutspelet så blir det en viktigare faktor onekligen.
Ja, nej, men det är en mental grej i slutspelet. Sen är vi inte inne på att vi ska satsa gå den vägen. Jag tycker inte det är Skellefteå AIKs adelsmärke, utan men vi måste lära oss att hantera dem in i gränserna i slutspelet. Men det var många som gjorde sina första slutspel som kommer ta steg. Som jag var inne på tidigare så tror jag att vi har lagt en grund och tagit viktiga steg för att ta oss längre i år. Och bättre rustare för att sikta på guld i år.
5 tuffa.
Vi är ju framme till den härliga punkten, Jonathan. 5 tuffa frågor. Eller ska jag plocka fram de här fina skyltarna här, ska du få. Du har ju, jag har ju hört i alla fall att du har sett och tittat lite grann, i alla fall på Oskar Nilsson som var förra gästen här. Och reglerna är ju så, du kommer få 5 frågor. Det är inte som Oskar Nilsson trodde, att om man passar på en så får man en ny fråga, utan det, då får man ju bara ett svar på 4 frågor.
Ja, men det är jag med på.
Det är du med på. Så att, och du får, vi har ju sagt att man får max passa på en.
Ja.
Så att vi får väl se. Och än så länge är det bara Niklas Lundqvist som har passat på en fråga. Så att vi sätter ingen press, men bara så att du vet.
Ja, men det är bra.
Ja. Du får luta lite närmare micken här också, så. Och så får Adam börja.
Ja, vi går väl ut hårt då. Hur mycket tjänar du?
Den här säsongen så hade jag 150 000 i månaden.
Ja du, modigt att våga säga det. Annars är det ju ganska mycket hemlighetsmakerier med det där. Om man bara får ställa en sån här fråga, de pratar mycket om att de egentligen skulle vilja öppna löner. Även i SHL finns det ju de som vill. I NHL har man ju det. Tycker du att det skulle vara öppna löner i SHL?
Nej, men jag tror att det hade nog varit ganska svårt för många utanför hockeyn att kunna ta in vad vi tjänar, och det hade nog stuckit många i ögonen, så jag vet inte om det, för oss spelare och inom sporten tror jag inte det hade varit någon fara, men jag tror det är kanske problem för folk utanför.
Mm. Fråga nummer 2. Vill du se Björklöven i SHL? Ja, den kan du svara på.
Ja. Nej, men jag hade gärna, jag höll på dem. Det hade varit bra för oss resemässigt, nära. Det hade varit roliga matcher, sådana matcher som man vill spela som spelare. Men sen hade de gärna fått ligga i bottenträsket och vi ligga där uppe. Och det tror jag de hade gjort. Så de får gärna komma upp, men får de harva där ner.
Du är lite extra förknippad med Björklund med tanke på den här ramsan som brukar sjungas på läktarplats. Där.
Ja, jo, exakt. Nej, men jag tycker ändå med resor alltså hade det varit perfekt. Jag tror det hade varit bra för hockeyn här uppe och blivit bra drag. Så jag hade gärna tagit upp.
Ja, med tanke på lite publikmässigt och att det är lite problem att fylla hallarna, så tror jag också jag personligen att det hade varit fantastiskt kul i alla fall att titta på de matcherna.
Fråga nummer 3 då. Vilken domare i SHL vill du helst inte bli bedömd av?
Ingen illa ment mot han, men vi har inte haft så jättebra kemi, och det Bjelke Ander, men han går i pension nu. Men det är ingen dålig domare, men vissa klickar man bättre och vissa klickar man sämre med. Så han... ja, vi går nog inte så bra ihop, men det är nog bådas fel egentligen. Jag kan ha inte den bästa approachen alltid heller så.
Är det så där, jag tänker att alla spelare har ju både favoritdomare och de sådana som man helst slipper rent generellt. Det kan inte, så vet jag själv när man sportar förr i tiden att det var lite så.
Ja, nej men så är det ju. Så det är ju... Det är lite både och det där. De har någon spelare som de äldre dömer och jag är nog säkert en av dem som man helst minst dömer kanske. Så det är nog lite ömsesidigt.
Go both ways.
Vi får inte glömma bort det där Twitter-klippet som var ute där frågade så här: Jonathan, ska vi ha det så här? Bara, ja. Jag vet inte om du har hur mycket du blir påminn om det.
Ja, det brukar vara folk som taggar mig ibland på Facebook så kommer det upp. Man var ung och inne i matchen, så det är sånt som händer i stridens sätt.
Ja, det är ett bra klipp faktiskt. Vi går vidare i fråga nummer 4. Du har tagit 3 av 3 än så länge. Vem tar du helst ett matchstraff på i SHL? Nu är det tveka. Han kör en grön skylt där. Ja.
Nej, men jag går på min granne Nilssons. Kinnemin. Jag tycker att han är en vidrig hockeyspelare som förstärker varenda situation och letar situationer att förstärka. Så ja, men han står jag med på och tycker det ja, att han kommer undan med det han gör ett under. Så han hade jag behövt ta ett matchstraff mot någon, så då hade det blivit han.
Okej.
Kinnemin, det är en jagad spelare, kan vara klart för oss, helt klart.
Ja, vi har någon bra för han så här inför ett derby här till vintern, tror jag.
Ja, exakt.
Och så fråga nummer 5 då. Vilket är det bästa anbud du har tackat nej till?
Ja. Nej, jag vet inte om vi har tackat nej så mycket. Vi har inte haft, när det sista svängen när vi åkte till Ryssland, så var vi väl rätt inställda på jockerit sådär. Till år så vet jag att men jag har ingen klausuler för Ryssland. Och nu hade det väl inte varit aktuellt med det som har hänt, men under säsongen så var Dynamo Moskva var väl intresserad sådär, men det var väl inte mer så med att de hade behövt lösa det med AIK, och det var de inte så intresserade av. Men det hade väl varit den bästa klubben i Europa i alla fall som jag hade tackat nej till.
Men du hade väl ett anbud från Schweiz också, var inte ganska bra?
Jo, nej, det har du rätt i. Det är väl det som var tuffast kanske med att vi var, Langnau var väl de som var närmast med som vi tacka nej till då. Så det hade ju varit drömsits för familjen. Så det kanske är det tuffaste beslut så. Men för det var väl lite kanske då eller aldrig. Så det var väl tufft. Så det var bra att påminna mig.
Ja, jag tänker få hjälpa dig lite på traven där. Ja. Jag vet att du sa det då, att det var ett tufft beslut.
Ja, exakt.
Ja, men då fick vi också veta att Dynamo var intresserad här under säsongen. Så då kom ju det fram. Ja. Det var bra.
Jag, Jonathan, född och uppvuxen i Kiruna. Och det är väldigt speciellt. Stark hockeykultur och hockeytradition. Men också ett väldigt speciellt ställe. Ett väldigt nordligt ställe, Sveriges nordligaste kommun. Hur var det att växa upp där?
Nej, men trivdes ju bra som helst där. Så jag hade en grym uppväxt. Så nej, vi trivdes jättebra.
När började du spela hockey och så?
Ja, vi spelar väldigt mycket landhockey. Det började vi nog ganska tidigt med. Runt 5-årsåldern kanske.
Spelar mycket på naturisar?
Inte så mycket. Det var mer ute på gatorna. Det var väldigt mycket landhockey. Det var väl det mesta som gällde både på vinter och sommar.
Och vara i Kiruna där, gruvsamhälle och så vidare. Hur mycket tycker du att, att du präglades av att det var ett gruvsamhälle?
Nej, inte så mycket egentligen. Mer att man vaknar ibland på nätterna när det vibrerar. Det är väl ända, men när man är uppvuxen där så är väl man är väl rätt van från uppväxten så. Det var väl ingen stor grej när det var det som det var bara så.
Var aldrig någonting som någonsin har lockat dig så att säga att du också vill gå i fotspåren en dag långt fram i framtiden, landa i gruvan eller jobba inom gruvindustrin?
Gumman är från Karlskrona, så det var tufft att få med henne till Gävle och ännu tuffare att få med henne hit, så jag tror det Ja, vi har stuga i Piteå, men där är det något tvärstopp. Det blir inte en mil till. Så det, Kiruna blir det inte. Det, så enkelt är det nog.
Hamnade så småningom och spelade i Team Kiruna och hann ju inte uppleva någonting av den här fantastiskt brutala rivaliteten som är den största rivaliteten i idrotts-Sverige, benägen att säga, IFK Kiruna och Kiruna AIF. Men där i bakvatten av det så tog du ändå ha präglats en del av den rivaliteten i alla fall.
Ja, nej, men så är det. Den är djupt rotad och där när de startade kom det väldigt ofta upp när man var hem. Heta diskussioner och gumman var väl väldigt less på att det alltid kom när vi var hemma under julen, så på något sätt kom man in på det där och vart diskussion, och så hon var väl nog ganska less att höra om det samtalsämnet.
Och du är IFK eller AIF?
Jag är IFK-are. Kiruna IF då, de som slog ihop, så det har väl blivit som IFK. Men sen har jag väldigt mycket, alla mina kompisar spelar väl mestadels i AIF och släkt sådär, så då, man har väl följt dem kanske lika mycket på grund av det då. Så man måste jag välja, då är det såklart Kiruna IF.
Men i din ålder och dina polare som är ungefär i samma ålder, hur viktigt är det för er, och har ni rivalitet mellan varann på något vis, eller är det mer liksom generationen?
Nej, jag tror det är djupt rotat från de som levde under den tiden. Vi slog ihop under den tiden när jag spelade i ungdomen där med AIF. Och det var väl ingen som hade någon problem med det, utan alla ville väl egentligen att vi skulle få så bra lag som möjligt. Så det har väl aldrig varit någon diskussioner så. Men nu tror jag de blir pikade, de som valde i början att gå och spela AIF. Det tror jag de fick en hel del gliringar från alla håll och kanter.
Då satt farmor och farfar där hemma och tänkte, hur kan du göra så här?
Jo, nej, men de tyckte det var djupt rotat.
Ja.
Det märkte man väldigt tydligt att det var en het potatis under deras uppväxt.
Precis. Och när ni hade slagit ihop det, vad var den största rivaliteten när ni spelade hockey där då?
Största rivaliteten var väl egentligen mot...
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Det är ganska bra lag då, med framförallt Tano och Fredriksson var grymma när de var små. Så vi hade egentligen bra chans mot alla bra lag. Så mest mot Luleå har vi tampats ganska mycket mot. Där vi har haft tuffa bataljer med Lassinantti i mål. Som han var... Kändes lika bra då som nu. Så.
Ja, förstår det.
Ja, du har ju också haft både lite AIF och IFK som tränare. Du hade ju Hasse Wallsson som junior, misstänker jag.
Ja.
Och sen så, han är IFK och väldigt mycket Kiruna IF också. Hans tröja hänger ju i Lombia. Och sen hade du även Janne Karlsson vid någon sekvens väl?
Ja, men jag hade han ett år nere i Karlskrona.
Precis, och han är ju ur AIF-are.
Jo, nej, exakt. Så det... Skilda världar.
Men han har stor respekt för dig i alla fall. Och Karlskrona året var väl... Karlskrona-sessionen där du landade efter Skellefteå var ju ganska häftig resa, får man lov att säga.
Jo, men det var det. Både för egen del och lagmässigt. Så första året så var väl mer som sjunde, åttonde back och gjorde inte så mycket poäng. Gjorde väl en, jag vet inte, 5-6 poäng och gick mållös en hel säsong, som har väldigt blött krut. Men till året efter så hade jag väl ganska bra känsla av att man gick in under inte så stora förhoppningar, men kände väl att jag hade tagit stora steg fysiskt sett under Milo Saras ledning, och kände väl ett stort förtroende, så jag kände att jag hade bra läge när ingen förväntade sig det. Och lagmässigt så var vi väl tippade av 90% att komma till negativ kval. Men startade väldigt bra och ledde väl serien ganska länge, ända fram till februari. Och sen höll vi på att tappa det i slutet och åkte på att möta Malmö med 2-3 matcher kvar. Det var ju viktigt att komma topp 2, för vinnaren där skulle ju gå upp då. Och lyckades vinna med 2-0. Det var ju gratis match där nere. Som på alla andra ställen när man spelar i Karlskrona så fick man ju spela alla fredagar inför en kronas matcher, för att vi drog inte så mycket folk, så det var en jävligt rolig säsong. Så vi fick ju fullsatta hallar överallt för att vi drog inte så mycket annars. Ja. Så, men lyckades vi vinna den och sen slog vi Västerås. Så det var en häftig upplevelse måste jag säga.
Men du följde inte med Karlskrona sen när de tog steget upp, utan du följde med sportchefen istället, Stefan Bengtsén.
Jo, nej, han har man lyckats lura någon gång, dels till Karlskrona och till Brynäs då. Mm. Så man, det var väl lite så, hjärtat hade nog sagt att man skulle stanna, men förstod väl att ändå skulle bli ganska tuff. Resan från ettan till allsvenskan och allsvenskan till SHL hade gått extremt fort för Karlskrona och kände väl för egen del så är det bättre att komma in. Som Brynäs var då ett mittenlag och tänkte väl att det blir lite smidigare sätt att ta sig in i ligan. Men det var såklart tufft att lämna när man har vunnit ihop med 25 grabbar. Så, men med facit i hand så tror jag det var väldigt bra för mig.
Ja, Stefan Bengtsén för övrigt kan säga, när jag var liten då jobbade ju han som vikarie. Då hade jag honom faktiskt som vikarie i gympan en gång. Så han sett hans resa, han har också gjort en ganska speciell resa då. Men.
Ja, han är världen liten.
Ja, precis. Men i Brynäs i alla fall så var du som sagt väldigt, väldigt nära. Och då hade du Bulan som tränare. Hur var det?
Nej, men det var bra. Fick väldigt stort förtroende. Sådär, jag hade väl en rätt bra första säsongen då, gjorde väl runt 20 poäng och sådär. Så det lärde mig otroligt mycket. Och var väl en bra tid under han. Även fast vi kanske några upp- och nedgångar sådär. Han är ju ganska envis av sig. Så med facit i hand så tror jag han lärde mig väldigt mycket.
Och om du förlorade din match 7 där som vi har pratat om tidigare, som var oerhört surt för alla er i Brynäs, så har ju nu Bulan förlorat en till match 7 här i år, så att han har ju dubbla match 7 förluster.
Ja, när man vet vad de gick igenom, det är ingen rolig sits. Och det är något de förmodligen kommer gräma sig över väldigt länge och fundera på vad man kan göra annorlunda. Så det det undrar man knappt sin värsta fiend.
Kanske ännu bättre att gå ut i kvarten om man får summera. Även om man vill spela final så att förlora så där på målsnöret är jäkligt tufft kan jag tänka mig.
Ja, när just den finalen med Brynäs som jag sa innan, det är väldigt svårt att prata om och bli känslosamt och ångestladdat sådär. Så det sitter ju djupt rotat. Ja, för egen del är det något man först kommer släppa när man om vi lyckas vinna. Så det vore en härlig känsla om vi löser.
Och inte för att vrida om kniven ännu mer, men du var ju faktiskt på isen också. Kan du, liksom, kan du fortfarande liksom se det där bytet? Liksom
Nej, men det kan jag. Vid hela den sadden så har man väl lite sådär. Vi hade powerplay under någon minut innan. Så tänkte man, nu sitter vi. Jag hade ändå haft ganska hyfsat powerplay för mig. Men skapar egentligen ingenting. Och sen är det en forecheck när Thunberg sänker mig i hörnet upp i mittzonen, så blir det, jag tror att det är någon på kanten som håller på att ta sig förbi backkollegan, så jag tänker att jag ska försöka hjälpa han. Men han ser att han inte kommer inte riktigt runt, så jag försöker ta min kille, lyckas väl med första skottet, men sen lyckas han Örnerud peta in den på volley på returen, så det är en, även fast jag tänker på det nu så blir det typ det är jävligt jobbigt.
Ja, jag förstår det.
Och sen, så det var ju en tung hemsk resa hem på bussen, 70 mil. Och sen var vi klar hit. Alltså, vi åkte egentligen bara packa grejerna och drog. Så det var väl på ett sätt skönt att bara gå vidare direkt. Och, man har ju inte bearbetat det så mycket, så det ligger väl där bak. Ja. Men det var en tuff resa. Jag tror inte... Ja, det var ingen som vågade ringa på 2-3 veckor hemifrån. Alla ringde till sambon och frågade hur läget var, men testade att ringa och det kom ingen svar. Sen mjuknade man väl efter några veckor.
Ja. Och sen vände du tillbaka till Skellefteå och du var tillbaka där du var under juniortiden då?
Ja, nej, men det var väl ändå typ tanken från första början när man drog av att någon gång försöka komma tillbaka, så vi trivdes väldigt, eller jag trivdes väldigt bra och gillar hur klubben jobbar och hur man spelar. Sen hade vi det väldigt bra i Brynäs, men när jag kom dit, eller andra året så Så signar vi Fält. Var väl tanken att han skulle vara första back. Och sen från ingenstans så dök Gunderson upp på marknaden och sa Bulan till mig direkt att ja, men det här är mina två PP-backar. Och han säger Bulan det, så brukar det vara ganska tydligt så. Så jag känner väl att vi skulle göra klart tidigt. Jag hade lite flyt att Fält gick sönder. Mm. På försäsongen, så då fick jag spela och det startade väldigt bra. Så då sa jag till agenten att det är nog bäst att vi kollar runt nu. Och så då hoppades man ju på att Saik skulle ha en lucka. Så då gjorde vi klart väldigt tidigt. Så det var skönt att det kunde gå båda vägar där. Och att man inte hade kanske fått så stor roll om Fält hade varit hel.
Mm. Sen för att gå tillbaka till det här med SM-guld, det är brutalt svårt att vinna SM-guld om man tittar då för norrländska lag inte minst. Björklöven hade ju länge kämpat och hade ju ett superlag, de hade väl en 6 stycken landslagsspelare som sen vann VM-guld 87. 96 med Luleå, de hade ju också ett brutalt bra lag, hade också jobbat många år, haft den där bittra förlusten mot Brynäs. Modo hade ju ett superlag när de vann 2007. Och Skellefteå 2013-2014 pratade om att vara Europas bästa lag. Så att vinna här uppe, komma från Norrland och vinna SM-guld i hockey, det är extremt svårt. Jag hävdar att det är svårare att vinna än när man spelar söderöver. Jag vet, det är väl en löst baserad teori, men jag vet inte om du har funderat på i de här banorna.
Ja, nej, men så är det. Och det blir ju ännu mer imponerande vilken resa AIK hade under den tiden när man var så överlägsna över så lång tid och var i så många raka finaler. Och vissa går rakt igenom utan att spela en enda final under 20 års karriär. Och så är de med 7 raka. Som, jag tror att folk aldrig kommer förstå hur bra de var då. Men som du sa så måste man lägga lite sten för sten. Och det tycker jag vi gjorde förra året och tog viktiga steg i vår utveckling för att gå mot guld. Jag tycker att vi har fortsatt lägga bra bitar i år, så jag hoppas att vi ta nästa steg i år och är med och utmana.
Listan. Vi ska gå vidare och titta lite grann på listan. Jag och Arvid har snickrat lite på en backlista där vi inte har någon inbördesordning, utan vi nämner då 5 backar från vad vi säger som modern tid.
Och egna led i Skellefteå.
Ja, Skellefteå AIK har ju så lång och genuin historia, så vi tar det här från 90-talet och framåt. Fanns ju en historia före det också. Men där har vi satt på en av positionerna Lasse Marklund, som faktiskt var med här i podcasten, som hade en fantastisk karriär. Vad säger du om honom?
Ja, men det är ju mer din tid, Adam, så att du har bättre koll på han. Men det var ju en häftig karaktär som både liksom var stenhård och spelade länge i Skellefteå, och han är ju liksom en ikon på så sätt.
Vad säger du om Lasse Marklund? Du har ju stött på honom rätt mycket.
Ja, när jag hade han som tränare under juniortiden, och nej, men jag gillade han som både som person och tränare. Grym kille, så man har mycket att tacka av honom.
Nästa placering utan nummer, David Rundblad, som kom fram som ett underbarn, och första A-lagssäsongen så gjorde han 50 poäng, och det var kanske inte bara själva poängen utan sättet han gjorde poängen på som var helt galet. Vad kan du säga om David?
Ja, men det var ju en fantastisk säsong. Det var ju häftigt att se varje match när han var som hetast där. Det var ju liksom highlight efter highlight, och liksom, ja, man hade gärna velat se han fler säsonger i Skellefteå. Jag förstår att han åkte över, men man hade velat ha han här ett par år till. Får vi se om han kommer tillbaka någon gång i framtiden. Har ju Skellefteå några bra powerplaybackar, en sitter ju här, så att det är lite, de här platserna är ju fyllda. Så att, nej, men det finns ju en del, du kommer att nämna fler. En del så här NHL-killar som är, det är svårt om man ska ranka de bästa, för många av de här kanske bara spela en eller två säsonger. Så att det liksom, du har ju också de här som har spelat över lång tid, så att det är alltid svårt att jämföra.
Nej, men han, det var, man kommer ihåg det, man spelade junioren, man gick nästan på matcherna enbart för att se han ju spela. Var ju något helt, ja, det var något helt över det vanliga, och dessutom var det junior, och göra det han gjorde kommer ju förmodligen ingen junior göra om igen. Kommer nog dröja väldigt länge i alla fall, så det är en av de sjukaste säsonger som har varit i AIK så länge de har varit så här.
Och ändå ska vi komma ihåg att det var inte milsvid från att du var där och nosade på både det rekordet och Petra 6 rekord i år. Det säger en del om din säsong också, bör vi nämna.
Ja, men samtidigt när jag var i den åldern så åkte jag till Karlskrona och gjorde 5 poäng och 0 mål. Så. Det är lite skillnad på vilken tid man var. Jag är väl inte den typen som David var som åkte runt och dominerade matcher. Har väl ett byggt mitt poängspel på helt andra premisser. Åker väl inte runt och gör de grejerna. Tyvärr. Man önskar att man såg ut som en rund miljon som man gör. Som. Vi har försökt tjata på han och hoppas att han kommer till AIK. Det hade varit grymt roligt att se han här igen. Så vi hoppas att han kommer.
Mm. Får se vad som händer. Nästa back, Adam Larsson. 1 år äldre än dig. Och gick som nummer 4 i draften. Och har nu cementerat en stark roll på övre halvan när det gäller defensiva backar i NHL.
Ja, precis. Han är ju en fantastisk spelare. Given i VM varje år när om de åker ut i NHL och gjort det fantastiskt bra. Där du har ju fått spela med han i VM. Men det är ju liksom en som man också hade velat se ett par säsonger till i Skellefteå AIK innan han drog. Han drog ju väldigt ung.
Ja, nej, men jag håller med. Jag har väl inte sett Adde så mycket på nära så håll. Mer än att man har tränat och sett att det är en jävligt bra hockeyspelare. Men när man... Nu i Finland när vi mötte bra lag och se han spela när man, ja, man fick ju sitta på bänken då, men att sitta på nära håll och se när han kliver ut i egen zon och jävla pallstopp där, så är det imponerande att se. Och sen underskattar de många hans spel med puck som är väldigt bra, så det är en otroligt komplett back. Så det, Nilsson frågade faktiskt när han ringde och frågade, ja, men hur ser de ut? Och jag sa, ja, men kolla på Adde, fan, det är bland det sjukaste när man sett vilken, vad ska man säga, han sätter tonen för hur det ska se ut i egen zon. Så det var imponerande att se på nära håll, måste jag säga.
Och sen då på nästa position, fjärde på listan men utan någon inbördesordning, Fredrik Lindgren. Och det är lite sweet spot för en otroligt lång karriär och den här enorma lojaliteten och att kunna prestera så bra prestationer i så pass hög ålder. Han var ju närmare 40 när han gjorde en av sina bästa säsonger.
Ja, men Skellefteå AIKs mäste. Kanske inte Skellefteå AIKs bäste, men just att alltså hålla så pass hög lägsta nivå under så lång tid. Det är en personlig favorit, om man får säga så.
Nej, men jag håller med. En sån kille i omklädningsrummet som alltid, ja, men han bidrar alltid i omklädningsrummet, och grym kille. Förtjänar väl mycket mer rubriker egentligen, men jobbar i tysta och, ja, bland de sjukare skridskoåkningar man sett, och det är rätt pinsamt för 7 andra backar när han åker runt på 1-mot-1 övningar och dominerar, men det var häftigt att se på nära håll vilket tryck det var i grejen.
Och så har vi ju lite omnämnanden: Peter Helander, Sebastian Aho, Marcus Pettersson, Tim Eriksson, Petter Granberg, Niklas Burström. Det finns ju så många backar som faktiskt har gjort ett stort avtryck. Johan Åkerman var ju ingen egen produkt, men hade ju den där säsongen när Skellefteå AIK gick upp när han sprutade in 70-talet poäng, vilket också är liksom en sån här sak som de som minns den säsongen väl pratar fortfarande om, Johan Åkerman och hans framgångar på backsidan. Men den sista platsen på listan, den har ju faktiskt tagit ut Jonathan Pudas. Och kanske inte minst för din grundserie, men också just den här passionen och lojaliteten som man kanske pratar för lite om i hockeyn idag, kan jag tycka. Just det att man brinner för klubben, klubbmärket, och brinner så mycket och så tydligt.
Nej, det är jävligt roligt att vara med på den listan, måste jag säga. Hedersvärt sådär. Men sen, ja, som du sa, jag försöker väl i alla fall att stå för att det ska synas att man jobbar för laget. Försöker sätta stor stolthet, och det har jag väl aldrig sett mig egentligen som en lirare bara, utan jag försöker väl att man ska kunna bidra på fler sätt. Och är väl det jag hoppas att folk uppskatta.
Skulle ju framtiden, nu är ju Oskar Möller en grym lagkapten, men om det skulle uppstå en sån situation att du får frågan och får se ett på bröstet, skulle du ta det?
Jo, den dagen, nu har jag, ser Oskar sjukt fin ut i kropp och knopp, så jag tror det är ganska många år bort, men skulle den frågan komma någon gång så hade det inte varit någonting jag hade tackat nej till. Hade väl trivs i det, men just nu har vi det ganska fint på den fronten, så Oskar är en grym kapten och visar vägen alla dagar i veckan. Det är imponerande, ja, men hur han kör och jobbar för laget, så det, vi har det bra ställt där, så jag har inte tänkt den tanken, så det, men skulle det komma i framtiden så absolut, så hade jag tagit det.
Då är vi karriera någon gång, så jag tar ju prova på i alla fall.
Jo, exakt. Mm.
När vi nu spelar in den här podden så är det den 16 juni. Det innebär att det här magiska datumet 15 juni är passerat, och då var det ju 100% klart att Jonathan Bodas stannar i Skellefteå AIK. Och då måste jag naturligtvis ställa frågorna, den givna frågan, hur nära har det varit NHL egentligen?
Nej, men egentligen har väl inte varit så nära, för att vi sa tidigt att jag kommer inte åka på något annat än envägskontrakt, och det fick vi inte. Så på så sätt så har det väl inte allt varit nära, men sen har det varit klubbar som har varit sugna såklart, men ingen som vi har känt som har varit något som jag ville lämna AIK för, helt enkelt.
Kan du nämna någon klubb som har varit ändå, som har känt som att de har varit väldigt intresserade men kanske inte har erbjudit envägskontrakt då?
Nej, jag låter väl det vara. Med respekt för dem så får det vara.
Mm. Och NHL, är det ett avslutat kapitel nu, eller om du fortsätter att prestera så här, är du öppen för att åka? För du finns väl något fönster till, någon möjlighet till, du är ju fortfarande inte 30 år.
Nej, men jag tycker väl att jag har många år, bra år kvar i kroppen, och känner väl att jag är en bra bit kvar till min peak, så det är väl någonstans som finns där, men självklart så minskar ju risken år för år såklart, men det är att ja, de vill ju satsa kanske mycket mer på mindre, yngre förmågor, så det är väl inte så konstigt med det, men såklart finns det väl där någonstans i bakhuvudet, men samtidigt så har vi det otroligt bra här, både som i laget och utanför med familjen. Så det jag såg det väl lite som en win-win situation. Jag visste att jag kommer ha det väldigt bra här, men samtidigt så ville vi väl ändå ut och fiska och se om vi kunde få någonting tungt.
Du spelade ju, gjorde en fantastisk säsong, spelade OS, men fick inte spela lika mycket VM. Då ska vi komma ihåg att komma in väldigt många bra förstärkningar från NHL på backsidan, så du låg ju långt fram, om man säger SHL-mått mätt. Men tror du det kan ha påverkat någonting att du inte fick visa upp det fullt ut där?
Nej, jag hade väl hoppats att med tanke på hur OS gick, att det kändes väldigt bra. Spel på liten ring skulle gynna mina chanser, men sen tänkte jag väl ändå efter säsongen att försöka ta mig in i VM-laget och göra det bra där. Såklart så hade det ju varit det färskaste i minne för alla klubbar, och det är ändå kanske det bästa skyltfönstret utanför NHL och utanför Nordamerika få visa upp sig, så det hade ju förmodligen ökat mina odds i alla fall.
Mm, mm. Är du lite förvånad att du inte har fått fler bud eller att det inte har kommit något envägskontrakt på något vis?
Nej, alltså jag har svårt att säga. Det är väl nu efter den här säsongen i så fall som det kanske skulle ha kommit, men det är svårt det där. Det gäller att rätt person ser rätt match och få upp ögonen för en. Så det är svårt. Jag har inte lagt så stor vikt vid det faktiskt.
Du får se till att slå SHLs poängrekord för backar den här säsongen och vinna SHL Awards igen där som bästa back. Då kanske finns en chans igen.
Nu jinxar du med poänglös efter 15 matcher. Man får undra vad fan det är frågan om. Så det där får du ta på dig i så fall. Så det, förhoppningsvis så kan vi ta och lägga nya stenar i pusslet för att ta oss längre lagmässigt. Det är väl det som är målet.
Drömfemman. Vi ska gå över till den sista punkten, och det är drömfemman. Och då ska du få plocka ut din drömfemma plus målvakt. Så vi börjar väl bakifrån direkt.
Det var ju ingen förvarning på det här. Men av dem jag spelar med så ska jag nog ta... Jag tar Lasse Johansson i mål. Imponerande att se. Sen är tuff konkurrens där, men jag tycker att han är otroligt imponerad vilket lugn han spelar med på isen. Så han tar jag där. Så backsidan går jag väl vidare med Tummenär, som jag spelar med mycket i landslaget och är väl kanske den bästa backen i Europa, och imponerande att se på nära håll. man får alltid pucken precis rätt läge när det öppnar upp sig. Så det, när man spelar med han så ser man vilken storhet det är och hur lätt det är att spela. Så det blir min, en av mina backar. Sen tar jag väl... jag går nog med Lidström ändå. Imponerande att se hur man kan i den åldern leverera så bra. Så han tar jag där. Kedjan... min stora idol är väl var i Foppa, sätt hur han spelar och även fast var en sån lirare kunna bidra på så många andra sätt. Så det var ju en klar favorit och väl alltid roligt att se när han är med i alla tv-program också och se när det väl kopplas på och han slår på det modet som kanske bara han hade att lägga till. Så han går först med och sen tror att jag går med Jimpa. Roligt att se hur man kan hitta sätt att påverka matcher. Och ha också den här lilla edgen i sitt spel där man plockar fram det när det väl kommer till slutspel och så. Så han tar jag där. Sen står det väl och jag hade velat gå med han i Boston, Marchand. Jag tycker att han är rolig att se, men...
Då blir Samuel Söderlund, era medieansvarig, blir glad. Han har det här på Boston.
Så. Ja, exakt. Nej, men, han är man lite nyfiken på hur han, hans spel och grejer han gör är ganska roliga att se. Och ändå en sjukt bra hockeyspelare verkar det vara. Men jag måste ändå gå med Jocke Lindström. Imponerande att se både match och träning. Nästan mest matcher ser ju alla andra, men träning, ja, men hade man hand på sitt lag så ökade chansen att få vinna varje träning otroligt mycket. Så det han har gjort, det är förmodligen inte så många som kommer komma i närheten i spelmässigt i AIKs historia eller i SHL. Så det är sjukt imponerad och hoppas att han fortsätter ett år till.
Vi börjar närma oss avslutningen på den här podden, men vi kan konstatera i alla fall att en ny säsong är antågande och jag och Arvid har pratat en del om att det har varit en enorm generationsväxling egentligen de senaste åren i Skellefteå AIK där i princip alla nyckelpersoner nu är borta som har varit med. En av få som är kvar är Christer Holm, målvaktstränaren, resten är liksom helt utbytt. Hur ser du på allt det nya som har hänt och vad betyder det? För det är ju en ganska tung kavaj att fylla för alla som har kommit in.
Ja, nej, men så är det. Och det var väl lite det vi kom in på, Jan Nilsson, att vi kände att det här kunde barka åt båda hållen och framförallt åt det sämre hållet kanske när vi kom in i säsongen med att alla helt nytt ledarteam runt förutom Holm då. Men jag tycker de gjorde väldigt bra när de kom in. Och där tycker jag att vi en stor nyckel till att vi kommer kunna starta på en högre nivå är att de har varit här ett år och vet har kommit hitta en filosofi hur vi vill spela och där har vi ju mycket vunnit med av att alla är på plats och har gjort ett år, så det kommer ju göra till att vi kan sikta ännu högre i år.
Ja, avslutningsvis då, det är ju nästa vecka när vi spelar in, där har ni ju triathlon på, eller du vann i fjol, Podas, och Vinge är tillbaka här som hade väl fyra raka innan. Kan du slå han i triathlonen här?
Förmodligen inte, men man passar på när han var borta och sunken och Lire fastnade på pusslet för sjuåringar förra året. Så jag tror inte Blixten slår ner två gånger på samma ställe, så det kan ni vara lugn för. Jag ska försöka hjälpa de andra och göra allt för att vi ska slå Vinge.
Okej, okay, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.